Jag kom in på femte våningen på Akademil, naturvetenskapens domäner, och mörkret det börjar sakta sänka sig och vi är inne i ett arbetsrum här. Det ser nästan ut som jag aldrig kunde vara ett bibliotek. Jag sitter med Christian Enlund. Nu gäller det inte egentligen studier här, men det kan kanske ha en pendang till det också, vem vet. Christian, du är spelledare för Dungeons and Dragons och ni har en grupp här som börjar samlas småningom och ska genomföra en session, ett spel. Och Dungeons and Dragons, så mycket vet jag att det är ett bordsrollspel och det utspelar sig i hög grad i fantasin. Hur pass bra är jag på kartan?
Ja, du är nog väldigt mycket på kartan där, just att fantasin är väldigt, väldigt viktig, att till skillnad från vanliga så här datorspel och dylika så har vi ju inga något så här jättefina skärmar eller dylika grafiker, utan allt liksom utspelar sig i sinne hela tiden och någon beskriver själv att vad man vill göra och hur det ser ut och hur man själv ser ut i den här världen, och så agerar man tillsammans så där och skapar en fantasivärld då helt.
Dungeons and Dragons skapades av Gary Gygax och Dave Arneson. Och det är redan 1974, men det har väl utvecklats en del sedan dess?
Jo, att allra första den där versionen, så den kom just till så där på 70-talet. Och utkom då faktiskt från när man spelade med sådana här minifigurer och man ville utveckla den fantasin och gå vidare och spela. Mm. Och vi är för tillfället nu på den här femte iterationen av spelet. Och för tillfället så skulle jag nu nästan säga att det är enklaste regelversionen hittills, att på det sättet. Att där är vissa som är krångligare och vissa som är lite enklare, men att det är jättebra edition nu för tillfället att hoppa in i, att det är väldigt enkla regler.
Och det här spelet då, det lär ska ha varit pionjär, ett av de allra första i den här genren.
Ja, om inte det allra första så är det definitivt ett av de tidigaste, just att de ville helt enkelt hitta på något sätt att ge liv åt sina minifigurer som de stred med där på borden. Så då kom de fram med så här lite regler och lite idéer för hur man kan hoppa in i karaktärerna och blåsa liv i världen, kanske man kan säga sådär.
Nu börjar de anlända tripp, trapp, trull här, din grupp, men vi har väl tid här ännu innan ni drar igång?
Jo, det har vi.
Hur tänker man när man ska skapa den här gruppen då? Vem passar?
Egentligen kan vem som helst så där passa, åtminstone så där till börjas med att testa på, att den här gruppen skapades ju helt av en tillfällighet. Mm. Bara för att jag råkar ha dekaler på laptop och dylikt, att jag spelar D&D och så hittade de mig och så bildades den här gruppen. Men att så där överlag så finns det många sätt att skapa den, att man kan sätta upp flyers till exempel, alltså så där planscher i skolan eller dylikt. Söka på internet, det finns det massor med spel man kan spela på internet, och sen så testar man på och så ser man att passar den här gruppen bra med mig, är kemin rätt där mellan personerna eller, ja.
Och nu har ni då spelat några gånger, är det på rätt spår, blir det här bra?
Jag har nog så här bra tankar hittills i alla fall. Nu sitter den ju där och tittar på mig.
Kan inte säga så mycket.
Nej. Men ja, definitivt att bra vibbar så här långt i alla fall, att efter första gången nu, så jo, det känns nog bra.
Och så där i stora drag då, vad går detta spel ut på?
Jag har funderat på det här, jag har fortfarande inte kommit på något jättebra sätt att beskriva det på, men i grund och botten så kan man ju likna det då just med datorspel eller med filmer så här som utspelar sig i fantasivärldar. Och då helt enkelt alla de här spelarna då så tar sig an en viss karaktär, att de kanske vill spela en jätte snabb och stark krigare med jättetung rustning, eller de vill vara en magiker som kastar jättestora trollformler eller någonting sånt här. Och då egentligen så bara hittar man på att jag vill vara en trollkarl som ser ut så här och vill vara den här rasen, jag vill vara en alv, jag vill vara en dvärg eller vad jag nu vill vara. Så hittar man på vapen och dylikt till sig självt. Och kommer då helt enkelt tillsammans i en sån här grupp med flera spelare och ändå spelledare eller dungeon master som det heter för det här spelet. Den här dungeon master eller spelledaren då beskriver sen då en värld för spelarna. Till exempel att det utspelar sig i en skog någonstans djupt inne där det är mörkt så där. Och så beskriver man oftast någon form av problem eller någonting som händer där, något problem helt enkelt, eller annars bara världen. Mm. Och så får spelarna ta sig an sin karaktär så att de säger att jag vill gå och undersöka om det finns några intressanta djur eller några intressanta växter här i skogen. Och så arbetar man det i princip en jättelång, eller en lång så här improvisationsövning tillsammans bara, skulle man kanske kunna säga. Det viktigaste är nu nästan att man har roligt bara och kommer fram med att jag vill göra något så här jättefantastiskt som att kasta en trollform.
Så det är problemlösning?
Man skulle kunna säga att det är problemlösning, åtminstone från spelarnas sida. Att spelledaren är ju den som då bygger upp världen och bygger på de här problemen och hittar på dem. Och sen så får spelarna komma på något oftast helt bizarra och underliga lösningar för problemen som man sen som spelledare måste tolka och berätta att okej, okay, ja, så du vill göra så, si och så, okej, okay, då kommer det här och det här att hända. Liksom. Försöka blåsa liv i världen helt enkelt och säga att om du gör så där så då kommer det att ha effekter i resten av världen och så där.
Du sa att de kommer med sina önskemål och hurdana egenskaper de vill ha, men jag antar att det är du, spelledaren i det här fallet, då, som sist och slutligen bestämmer att vad de får vara och hur de...
Vi kan ju säga som så att det finns ju den här regelboken då, vilket jag, om jag kommer ihåg rätt så finns det 12 stycken huvudklasser då, så här som man får välja mellan, och sen finns det då regler för hur de spelar och vilka förmågor de har. Det är nu visserligen skillnad mellan olika spelledare, men att de allra flesta jag känner till så låter de välja fritt i hela boken och sen då liksom skapa. I vissa fall så kan det bra hända att den här spelaren har en väldigt specifik värld för sig själv, att kanske man hela tiden kommer vara i en skog, så då har man inte så stor nytta av sådana här riddare som rider på hästar, eller kanske någon viss ras dyker upp. Så det, man kan lägga sådana här restriktioner på valen, men att oftast är det nog väldigt, väldigt fritt.
Mm. Och vinner man så att säga i slutändan det här spelet, eller vem ska ropa jippi efteråt?
Oftast är det spelarna som ropar jippi efter att de har ju löst något jättesvårt problem. Mm. Men jag skulle ändå inte kalla det liksom sådär att man vinner Dungeons & Dragons, utan att det själva målet skulle väl nästan vara att man har roligt när man spelar. Det är ju egentligen så att spelledaren spelar ju alla karaktärer i hela världen och världen, medan spelarna i sig själva, så man skulle kunna anse att spelarna kan så att säga vinna. Men det är nu inte direkt det som händer heller, utan att det är storytelling eller då liksom.
Och det här är resans gång.
Ja, precis.
Att det är målet.
Ja. Mm. Målet är inte så viktigt, utan det mesta är viktigt att just vi har en story här som vi följer efter och bygger upp tillsammans och har roligt tillsammans, så kanske det viktigaste just.
Och Christian, hur började du med det här?
Det började där jag gick väl på runt 7-8, så vad skulle jag vara, 12, 13, 14 någonting år gammal, och så mina kusiners pappa och min pappa hade länge, redan sedan deras barndom, så vad kan det vara, 40-ish år kanske.
Det är länge sedan.
Vi vågar inte gissa på siffror. Nej, men så de hade hållit på att spela då, så tyckte de att hej, nu ska vi lära våra barn att spela, och så inbjöd de mig och mina två kusiner, så vi var 3 stycken, och så fick vi fick pröva på den här svenska versionen av spelet faktiskt, alltså då Drakar och Demoner, som är lite annorlunda. Så det fick vi pröva på, och efter ungefär 3 gånger när vi alla 3 var spelare så kastades vi nu in själva att nu ska ni få spelleda då. Så råkade det bli jag som blev den här första spelledaren, och sen efter det hade bara fortsatt då efteråt att man är så att säga evig spelledare. För att, ja.
Men finns det några kvalifikationer, alltså hur man blir spelledare? Alltså, hur passar man bra som en sådan?
Det finns flera saker som man kan plocka ut hos en god spelledare, men att kanske vilja att läsa så här regelböcker och läsa mycket, för det tycker jag att det har varit mest hjälpsamt i alla fall, att man liksom läser mycket fantasy, inte nödvändigtvis hela fantasy, men fiction av olika slag, så här att få en bra bas att stå på, sen kan man utgående från detta och bygga vidare, så här att ha lite hum om, är lite kreativ, kan hitta på liksom en värld och bygga upp en värld med intressanta karaktärer och intressanta problem. Sen måste man ju förstås kunna improvisera också, för att spelarna kan hitta på lite allt möjliga tokheter.
De kan man inte lita på.
Nej. Så att man måste vara riktigt beredd på att de hittar på riktigt vad som helst. Då. Då måste man ha lite improvisationsförmåga. Men att egentligen så skulle jag nu nästan säga att så länge man är organiserad, då behöver man inte heller vara, utan bara liksom ha lite koll på det här och är kreativ och improvisera så här så. Så kan man klara sig som spelledare. Det verkar, ska vi säga, svårare än vad det kanske är. För att man måste läsa alla de här 100-sidiga regelböckerna för att kunna komma in i det, men att reglerna är egentligen inte det viktigaste. Att han som har skrivit reglerna så spelar själv Dungeons and Dragons i flera år utan att känna till reglerna. Så att man behöver inte känna till regler. Alltså där liksom, att så länge man har roligt och så länge man har en intressant story så kan man komma undan med ganska mycket, skulle jag säga.
Och sen, vad gav det att spela just med din pappa då i början?
No, det gav ju en sån där, ska vi säga då, att just där i, när man börjar komma in i tonåren så har man ju kanske inte så mycket man att göra med föräldrarna. Så då har man alltså att när båda hade det här gemensamma intresse så, ja, då hade man ju någonting man kunde göra där tillsammans. Det var nu roligt under den tiden just att få lite inblick att aha, det här har ni hållit på med när ni var unga och så håller fortfarande på med det, så att det är intressant på det sättet att få se lite annan sida som man kanske annars inte ser av.
Men du hade nog inte spelat nu på en lång tid. Hur tror du det nu skulle vara att ta med honom i gruppen?
Ja, det beror ju helt på vilken grupp man skulle ta in honom. Vi spelade faktiskt över julen ett spel där han var med och min lillebror var med och min fästmö var med och just mina kusiners pappa var med. Så då var det inte jag heller spelledare, så då fick vi testa på det. Nu var det ju... Det var annorlunda än vad man kommer ihåg, och nu var det ju definitivt en annorlunda gruppdynamiken. Den som vi ska spela med här. Att alla grupper är olika och unika, så att man måste lite leta sig kanske fram så att man hittar just den där som man själv passar in bra i. Att alla grupper passar tyvärr inte ihop, så att det, man måste leta på. Men att om man är spelledare så brukar man ha lätt att hitta spelare. Att det brukar förvånansvärt nog vara svårare att hitta en spelledare. Så någon som är villig att ta på sig det ansvaret.
För, som du var inne på, att det krävs en hel del och man ska vara påläst.
Man ska vara påläst, åtminstone över den värld som man då själv skapar i. Att om man nu skapar en väldigt välkänd värld och liksom fortsätter bygga på till exempel Tolkiens värld, så Middle Earth, jag kommer inte på vad det heter på svenska nu då. Men, så då bygga på där, så då finns det ju jättemycket redan att ta ifrån och behöver bara lite hitta på. Men att om man vill själv skapa, så då hjälper det definitivt att du har en stor bas av fiction och fantasy att stå på, så kan du själv hitta på din egen värld. Att det beror helt på hur mycket tid du är villig att satsa utanför spelet på det här då. Så magin är just en sån här sak också som varierar väldigt, väldigt mycket från varje spelledare och varje spel så här vidare bortåt. Den har en väldigt central roll, att jag tror att åtminstone lite under 100 sidor av regelboken är bara olika trollformler och liksom hur de fungerar och hur man kan kasta dem och så här vidare bortåt. Och oftast så är ju fantasyna så här så kallade high fantasy världar där vi har väldigt mycket magi och vi har fantastiska raser som är tillsammans och så här vidare bortåt. För att svara på frågan där, det beror helt på i vilken värld du är, att hur mycket du vill sätta ner på magi. Att jag själv till exempel tycker jättemycket om magi, så jag tycker om att ha raser och karaktärer med som just då använder väldigt mycket magi. Men jag vet också vad heter det, spelledare som kör världar i vilka det inte finns riktigt magi, till exempel steampunk-världar där allt körs av lite annorlunda teknologi, eller bara vill köra i medeltida tid utan magi, så att man kan köra historiskt också det här spelet om man vill utan magi, så att det är helt beroende på hur mycket magi man vill ha med så.
Och vilka attribut ingår då sen när ni sätter igång här om en stund? Musiken hör vi svagt i bakgrunden.
Musik kan man ha, men att egentligen så det enda man behöver för att kunna spela det här är 7 stycken olika tärningar, och egentligen räcker 6 stycken sådana olika, av olika storlekar, så att man kan rulla olika saker som då står som kärna i hela spelet och står för den här slumpartade karaktären, så att det inte bara är vi som sitter här och hittar på, utan det faktiskt blir lite så här problem, att allt löser sig inte direkt. Att så länge man har de tärningarna och sen då ett formulär då kanske med vad man har lite siffror nedskrivna och sin egna karaktär och lite info att vad kan den göra, så skulle jag säga att man klarar sig ganska långt med det. Sen reglerna finns tillgängliga, de finns faktiskt gratis på internetet och hitta helt lagligt, så där man går till hemsidorna bara så hittar man. Men att man kan ju förstås satsa hur mycket man nu sen vill på det här, att man kan gå så spartanskt att du kör med ett karaktärsformulär och du kör med lite tärningar och that's it, och du kan spela för flera år på det sättet utan problem. Men sen kan man ju då förstås satsa på att skaffa doftljus som för in så här svaveldoft i spelet, till exempel om du ska anfalla en drake eller någonting sånt här. Du kan ha spellistor som är just då insatta för strider eller för lugna färdtider när du är i spel och så här vidare. Att man kan egentligen satsa exakt hur mycket man vill på det här. Det finns ju de som spenderar timtals på att karva ut så här ur olika typer av material, till exempel träd eller plast, så här stridskartor, för när man ska strida så kan man få för att representera då, men att egentligen så klarar man sig med fantasin och kunna diskutera.
För det här pågår mycket också i, som du säger, i fantasin i huvudet.
Ja, precis. Att ifall man inte jätte så här, ska vi säga, man har inte jättemycket fantasi eller har kanske svårt att visualisera själv, så då går det ju att förstås använda sig av TVn och projektkanoner och så här vidare för att visa upp olika kartor eller bilder på personer man möter. Men att det går ju att förklara dem, det går ju också att ha så här, just som jag var inne på, minifigurer också då, som man spelar med, så att man går tillbaka till riktigt rötterna där och tar med dem och strida med dem, eller bara för att representera hur ett rum ser ut eller någonting sånt där.
De flesta nu i den här gruppen är studerande. Vilka egenskaper kan man ta med sig härifrån den här Dragons and Dungeons in i det övriga livet, skulle du säga?
Det finns egentligen en ganska stor del saker man kan ta härifrån. Det finns ganska många så här artiklar just gällande det här och progradu-arbeten och liknande. Bara man letar så hittar man nog liksom det som är kanske de här grundstenarna här som jag tycker själv att man kan ta med då, att du blir bra på att improvisera, du blir bra på att tänka på fötterna, alltså vad heter det, du tar initiativ och liksom sådär, öva på att problemlösa, som vi var inne på, liksom hitta på finurliga lösningar, att inte kanske alltid den där ena lösningen som gamla lärare brukar säga, att ta till släggan när det räcker med en hammare. Liksom då, för att lösa ett problem så man blir lite kreativ på det sättet och blir då belönad för det, så man bygger in i spelet då, som man kan ta med. Du övar ju förstås på dina sociala förmågor. Du har kompisar runt dig. Du har kanske personer du aldrig har sett förut som du spelar med. Liksom alla sådana här. Du blir van med att diskutera och prata med olika typer av personer. Och ja, ni har ju någonting gemensamt. Ni tycker om att spela ett fantasy-rollspel, så ni kan diskutera det tillsammans helt hur mycket ni vill, och så kommer man över den här icebreaker, eller det är en icebreaker då. Så.
Det låter ju som en väldig ryggsäck för livet.
Ja, att allt möjligt sånt, och dessutom om du är just då den här spelledaren, så då får du ju fundera på att planera liksom så här tidsanvändning, kan man nästan säga. Räkning kommer in här, då matematik, att du får balansera hur många monster kan jag kasta, kanske jag inte ska kasta 3 stycken drakar på de här riktigt nybörjarna, de kommer dö och så här. Sådana här saker liksom, ja. Man blir bra på att tänka på fötter och bra på att improvisera, så det är nästan som teaterskola, skulle man kunna säga.
Ja, och ta avväga tydligen också. Avväga vad de klarar av.
Ja, definitivt. Att man övar väldigt mycket sociala delar just så här då, så att väldigt mycket kan man egentligen ta med härifrån, och om man lite broderar ut på det så kan man dessutom lägga det in på sin CV så där fint, att öva på att hålla en grupp ihop då. Uh-huh. Och så här hålla koll på den.
Så du menar, det ska man inte glömma att sätta på CV, att man är en hejare på det här?
Nej, jag har nog själv hört liksom att diskutera med folk som har haft det på sin CV, och så har det kommit upp på intervjuer då till arbetsplatser, som kanske den där intervjuaren har pratat om det, så börjar man diskutera om det liksom sådär. Så det är egentligen bara bra saker med att spela det här fantasispelet, skulle jag nästan säga.
Och hur långa sessioner brukar det bli sådär i medeltal?
Det varierar väldigt mycket. Att just om man är som vi studerande har väldigt mycket att göra, så vi har nu försökt hålla oss i 3-4 timmar så här mitt i veckan. Men om man har lite mera tid, kanske då innan man kommer till universitet eller så där vidare bortåt, så då kan man bra sätta veckor, så att man bra kan lägga veckoslut på det. Så då har vi nog spelat med i och dragit sessioner som har varit allt mellan 8-12 timmar så där, så att det är riktigt maratonsessioner. Och att det finns nu någonting bra i båda, att man liksom riktigt sjunker in i det på så här långa sessioner, men man blir också trött av det.
Och så måste man kanske ha mat med sig och dricka och så här för att klara de där 12 timmarna.
Jo, definitivt. Att vi brukar alltid ha en matpaus där någonstans i mitten, så får man diskutera lite annat och så kommer man tillbaka till spelet sedan då, så att man får en liten paus från det.
Och när du träffar andra spelledare då, hur går det i diskussion då?
Oftast då brukar vi, ja, de få gångerna man faktiskt träffar andra spelledare är ute i det vilda, så att säga. Så det brukar oftast gå till att vilken typ av värld spelar du i? Har du tagit någon färdig värld eller har du din egen? Och så brukar man diskutera att vad har du hittat på för intressant i din värld? Vad har jag för intressant? Så kan man dela idéer på det sättet. Man kan dela historier om vad mina spelare har gjort i spel. Liksom de gjorde något helt otroligt oförväntat och så är det någonting man kommer ihåg i årtal framöver. Så kan man dela med sig av det. Kanske de gjorde något underligt. Något som man kommer ihåg att egentligen så det handlar nu om att åtminstone när jag träffar andra så brukar vi dela med oss av vad vi har upplevt vid bordet då av de här andra spelarna eller vad vi har i vår värld som de har hittat på. Men att det är ju förstås inte bara det, sen brukar vi också att just beroende på vilken typ av värld de har tagit inspiration från så kan man lätt sjunka in i timtals bara att diskutera den här fantasivärlden då att hitta en tolk i en fantast någon annanstans så liksom då kan man lätt sitta timtals och bara diskutera det efter att man har lite diskuterat Dungeons and Dragons först. Ja.
Och om du ska försöka sammanfatta dina tankar om vad det här ger dig, att få vara med om det här och också att leda det, så vad skulle det kunna bli för konklusion?
Ja, det hjälper sociala det här delen jättemycket för en person att liksom Det är ju kanske inte någonting som folk tycker jättemycket om att prata om, så där åtminstone inte när jag gick i högstadiet så var det en väldigt så där undangömd grej att man pratade inte ifall man hade något med det, om det här att göra. Så att nu med den här nyaste editionen så då har det liksom börjat bryta så här, det har kommit mer och mer in i kulturen och liksom folk är mer öppna med det så att på det sättet den dyker upp mer och mer. Och jag skulle nästan då säga att det är bra att just då som här skapa en grupp så att de börjar diskutera och sen kanske det kommer folk gå förbi och fråga att ja, vad diskuterar ni? Och så sprider man då liksom den här nästan kärleken för Dungeons & Dragons då, just att det här är inte någonting som bara folk sitter i källaren och gör själva, utan det här är någonting som faktiskt är bra för ditt sociala kunnande och det här är bra för att knyta kopplingar med andra personer och liksom bygga vänskaper och sånt här tvilar det bort att ja, någonting man kallade nördigt tidigare, vilket inte är helt ovanligt ännu heller, men att liksom de som spelade brukar, eller åtminstone jag gjorde så att jag har nu själv accepterat det, jag använder det själv för mig själv, för att det liksom, det är ju en väldigt nördig grej att göra, liksom sitta och diskutera och spela i en fantasivärld, men att behöver det ju vara något dåligt bara för att bara för att man har ett ord som normalt har varit förknippat med dåliga saker, så tycker jag att det är jättebra att man bryter det och liksom tar in det, och så här populära personer, kändisar tar ju in det i YouTube, det har jättestora så här olika spel kan man gå och titta på, så liksom det kommer långsamt in i kulturen och långsamt bryter man det här så att man allt flera får tillfälle att spela det här spelet, som är jättebra just då, tycker jag också, för att massa sociala kunskaper och talanger.
Det är nästan blivit så att det nördiga har blivit det nya coola.
Ja, åtminstone tycker vi det liksom, men att ja, vi identifierar oss själva som nördar eller som geeks då. Det finns skämt om att det inte är någon skillnad på dem, men och att det är dorks bara som tycker att det är skillnad på dem, men ja, de som spelar det här så vi har accepterat ordet och vi vägrar förknippa dåligt med det numera och försöker liksom då bryta det här helt för att få in nya spelare, speciellt yngre personer som kanske har väldigt, väldigt svårt att just hitta någon eller någon grupp som utan att egentligen ha någon anledning då, bara för att man inte vill prata om det, så vågar man inte, så hittar man inte grupper, så därför är det ju jättebra att vi så att säga de som vågar prata om det och vill prata om det, så bryter det här dåliga och får nya spelare engagerade och vågar prata om det och hitta sina grupper och lära sig kanske då livserfarenheter från det här spelet.